Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.
Okej, jag sitter här med Hamid Akira Khorasani direkt från Hoboken, var det så?
Hoboken, New Jersey, New York.
Härligt.
Slash.
Härligt. Jag har aldrig varit i USA. När jag åkte till Toronto så landade vi i Newark.
Ja, 20 minuter
ganska, här. Det var ganska nära, va?
Ja, det är precis, det är 20 minuter härifrån.
Okej. Jag tänkte att vi skulle kolla läget med dig. Du har ju match snart och din tredje match. Du har chanser på att gå tre raka i UFC, vilket bara det är en stor grej. Vi kan väl börja med din motståndare, Máximo Blanco.
Mm.
Vem är det egentligen? Alltså, jag tror att många hardcore fans känner till honom från Japan. Men alltså, vem är det? Vad är han bra på? Vad vet du om honom?
Han är ju fritidsbrottare. Det visste jag sen innan att han är ju riktigt sån fritidsbrottare. Han har varit med i Pan Am och tävlat för Venezuela i fritidsbrottning. Han är från Venezuela ursprungligen. Inte för att fritidsbrottning är så stort i Venezuela, men han har ju bott i Japan och collegebrottats och high school brottats i Japan. Och det är där han har fightats i Sengoku och sådana här. Och i Strikeforce och UFC. Han är jäkligt tuff alltså. All round, lite så all over the place, alltså väldigt orthodox fighter. Typ en sån fighter som kan förlora mot vem som helst och slå vem som helst. Men som sagt, jag är inte vem som helst där, det kommer bli stopp. Jag kommer sätta stopp där direkt alltså.
Men han känns väldigt spexig, alltså hans match mot, han debuterade mot din tough polare Marcus Brimage. Och förlorades på via split decision där. Sen gick jag match mot en annan tough kille, Sam Sicilia. Och den var väldigt, alltså, har du sett den matchen? Du kanske gjort det, men jag vet inte. Han känns väldigt spexig och liksom, alltså, det ser inte så här superseriöst ut hela tiden.
Nej, precis. Han hoppar omkring och gör liksom switch, flygande knän och Superman punch och sen ganska ojämn. Alltså, han är inte konsistent med sin stil, men det är det som är farligt ibland nu, för att man måste vara på tårna liksom och vara tight själv och inte bli indragen i sån här ett sånt game. Och sådana motståndare är ofta svåra, för att det är just att det är svårt att hitta sparringpartners för såna här spexiga liksom motståndare. Så att sparringpartners är ofta har sin stil, om man säger så. Det är få som har den stilen, så att säga. Precis. Men okej, det är inga problem. Alltså. Det är bara att trycka till.
Vi kan väl börja med, du skulle ha gått match tidigare i somras på UFC on Fox Sports 1, den stora galan de hade, debutgalan för den nya kanalen. Du skadade dig och hoppade av då. Du skulle ha mött Mike Brown. Jag vet inte om, jag har inte läst i alla fall någonstans vilken skada det var. Det kanske är hemligt, hur har du liksom, hur var det att inte kunna gå match mot förre veckmästaren?
Det sög ju. Alltså, det har varit så jäkla skadedrabbat nu under 2 års tid. Och jag har liksom haft allting började i Ultimate Fighter, i huset alltså. Jag gick ju liksom, som jag sagt innan, jag gick 3 matcher på 5 veckor. Och då bantningar, det är alltså, min kropp har aldrig varit densamma sen efter det där jäkla huset alltså.
Och är det på grund av bantning? För du var ju väldigt tung i huset. Jag kommer ihåg att det var en grej liksom, att du skulle gå ner i vikt. En grej av själva handlingen under din episod. Var det bantningen som ställer till det, eller?
Det är en kombination liksom. Bantningen är ju en otrolig påfrestning på kroppen. Men det var liksom handen i första matchen, när jag knockade han i första matchen, den smällen där. Och så fortsatte jag fighta med hans armbåge, rygg, nacke. Allting blev bara värre, för vi var ju tvungna att träna 2 pass om dagen. Fast vi gick match och sen på måndag så var vi tvungna att vara inne på träningen igen och köra 2 pass om dagen. Och visst, sen när jag kom ut så kunde jag ha tagit en semester, men vi gjorde inte det. Utan jag hoppade rakt in i träningen igen, för att jag fick reda på att jag skulle ha match på finalkortet och Alltså det är tråkigt att snacka om de här skadorna, men så är det liksom att jag har aldrig tagit paus. Jag har alltid haft match, eller så har jag hjälpt mina sparringkamrater, mina träningskamrater för match. Och jag har aldrig varit ärlig mot mina coacher heller och sagt att jag känner så här, jag känner så här. Jag har bara liksom varit tyst och så kört på. Mm. Och sen så har det blivit att man har kunnat köra en match och dratt sig ur nästa. Liksom jag har inte heller varit 100% i mina matcher. Liksom. Så att, så... Fast vad jag gjorde nu var att jag efter den här nu så sa jag bara att det får vara så här. Och nu tar jag 2 månader break från fighting helt och hållet. Ingen fighting. Det var bara simning, lite paddla kanot, fridykning, dykning. Liksom bara allting som inte hade med kontaktsport att göra. Tog jag 2 månader helt off. Och sen kom jag tillbaka och så bättre än någonsin. Inte ett enda träningspass.
Gjorde du det direkt efter att du hade rehabbat skadan, eller när var det, när
nej, det var den här Mike Brown historien nu liksom. Ja. Jag var ju redo att gå in och så, alltså jag hade, min kropp var inte alls 100% för matchen alltså. Men jag har aldrig i två, det har varit en ond spiral, alltså en ond spiral alltså, en ond cirkel i 2 år. Mm. Sen huset, sen Ultimate Fighter. Så alltså, jag tror inte folk riktigt förstår hur för jävligt det är där inne alltså. Jag menar, nu har vi då killar som Thor och sånt som kommer ut, och många som kommer ut efter huset säger, jag fattar inte hur folk pallar med huset alltså, för jag orkar inte liksom. Eller typ folk som säger då att det var det värsta jag har gjort, eller på ett sätt jag, man ser inte liksom de här, man ser inte det för jävligt liksom. Nej. I själva Ultimate Fighter grejen men det är skitsamma, utan jag lyssnade aldrig på min kropp, jag var aldrig riktigt ärlig mot mina tränare, jag var alltid där som ställde upp mot för sparring. Om du tänker efter, mina träningskamrater är inte de, det är inga amatörfighters heller liksom. Det är Edson Barbosa, tar low kicks, de low kicksen varje dag. Mm. Det är Frankie Edgar, det är Marlon Moraes, rankad nummer 5 i världen. Mm. Chris Lugori, för detta UFC-fighter. Vi har elitnivå brottare liksom, och det är den här sparringen vi har, och det är våra träningspass är värre match alltså. Så det är därför när man går matchen så blir det liksom lite, det känns lite lätt enkelt liksom, jämfört med sparringpassen. Så de här stryken, den här stryken som man tar under träningspassen, it adds up alltså, det blir liksom.
Om du jämför med hur du känner dig idag efter att ha tagit en liten break, jämfört med hur du kände dig inför till exempel din senaste match mot Peralta i Stockholm. Mm. Är det en stor skillnad eller?
Ursäkta, vad sa du?
Är det en stor skillnad efter den här pausen du har tagit? Alltså känns det liksom?
100% alltså. När jag gick in för Peralta-matchen, alltså jag var skadad liksom. Man är aldrig 100% när man fightas. Alltså det är bara så, båda fighterna kommer in på 70%. Det är alltid någon skit liksom. Fast här kändes det inte bra alls liksom. Jag går ut och i omklädningsrummet slår plattorna, så känner jag bara att det är ingen bra dag idag alltså. Det är tungt. Jag tar i allt vad jag kan på plattorna, och jag känner bara att det händer inget. Och det har varit en negativ trend av skador och överträning liksom. Jag har aldrig lyssnat på min kropp, och det är det här, den mentala biten med en atlet, den mentala biten med en idrottsman som är den tuffaste biten, det är att man blir ofta sin egna fiende alltså, man blir ofta sin egna motstånd, man kämpar två matcher liksom. Och då så har jag liksom som pratat med lite professionella triatleter och maratonlöpare och såna grejer, vet. Och så bestämde jag mig för att ta 2 månaders helt paus, och bestämde mig för att allting, så går jag tillbaka till fighting eller så gör jag inte det efter jag känner hur det här är. Men jag visste hela tiden att det var det här som jag behövde göra. Jag behövde ta ett break liksom. Läkaren säger liksom efter en skada, ta 4 månaders paus. Jag har alltid tagit 2 månader, jag har alltid halverat vad läkaren säger, va? Och
men var du, jag måste fråga dig, det här låter väldigt intressant. Alltså, så du var vid ett läge för inte så länge sedan där du tänkte att men jag kanske inte liksom, jag kanske inte fortsätter med det här.
Ja, det blir ju så. Alltså, när det blir skada efter skada sådär liksom, och när man ser saker utifrån så ser det annorlunda ut jämfört med vad en person känner inombords, att det blir en negativ trend. Oavsett om jag vinner. Jag vinner ju varje match. Men det blir värre och värre, alltså, eftersom att man har ju bara en kropp, och man har ju bara, när det, saker och ting händer fysiskt, så händer saker och ting mentalt. Det är ett samspel. Mm. Men mitt problem har varit att min mentala styrka är så mycket starkare än vad min kropp är, eftersom att Jag tror jag skulle kunna driva mig själv till dörren liksom, ja. För att jag är uppe på något sätt, så har jag aldrig liksom det här att jag är uppe och att jag liksom det gör ont, eller på något sätt så har jag liksom haft både på gott och ont. Och det här, på det här sättet har det varit mest att man har varit en dum idrottsman istället för en smart idrottsman. Man brukar säga train smart alltså. Det är viktigast av allting. Det är oftast sådana atleter som håller längst, och jag har tittat på, jag har pratat med George också, St. Pierre. Hans tränare. Jag bestämde mig bara för att ta 2 månaders break. Och när jag gjorde det så kom jag tillbaka bättre än någonsin. Alltså jag har utan att ha tränat ett enda pass, utan alla tekniker och allting som jag hade tränat och drillat, som aldrig riktigt satte sig i skallen eller i kroppen, för att det måste vara jäkla sur och nervsystemet var helt kollaps. Så om man tänker sig att man tar ett glas med vatten och lägger sand i och så skakar man det, så är sandkornen överallt, och sen så lägger man glaset på bordet och sen så lägger det sig. Så när jag kom tillbaka så hade allting lagt sig, och jag kommer tillbaka och sparar 3x5 med de bästa i världen, känner jag håller på att flyga. Alltså mina ben, alltså jag har inget, det finns inte den här tyngden i kroppen som många idrottsmän har. Innan passet har börjat så har man ett motstånd i kroppen. Det är många idrottsmän har det här när de går in. Det är överträning, det är sura muskler, det är allt möjligt. Det är dålig återhämtning. Den här sciencen har inte funnits så mycket i MMA. Samtidigt, det finns inte så mycket djup science i MMA som det finns till exempel i friidrott, fotboll eller i liksom så här sporter som har funnits med länge. Och jag var tvungen att gå in och gräva liksom, och prata med elitidrottsmän som har varit med i OS och såna här grejer. Och för att då ta ett beslut. Och sen när jag kom tillbaka så jag visste på något sätt att det var det jag behövde göra. Och nu känner jag mig så stark. Alltså, när jag slår så känns det som att jag kan slå rakt in genom en vägg. Jag kan slå genom kroppen. Alltså, man känns som Stålmannen igen. Liksom.
Men vad heter det? När du tog den här pausen och kände liksom... alltså om den här pausen inte hade gjort dig nytta... Och du hade fortfarande känt dig tung, och som du säger liksom så här, hade du verkligen kunnat sluta? Jag tänker ändå, du är ju en fighter liksom.
Det är ju det som är det svåra. Det är liksom att
men, eller är du en sån alltså, person liksom? Det finns ju många fighters idag som bara, ja, men jag ska sluta, du vet, hit och dit. Jag ska sluta när jag är 35, jag ska sluta när jag har vunnit så många matcher, och sen så kommer de alltid tillbaka, eller det förlängs hela tiden. Hur är du? Skulle du kunna...
Det är som en alkis, du vet. Jag ska bara ha en öl. Ja. Bara en öl. Sista ölen. Det är bara sista. Det går inte. Alltså det är inte en drog. Det kan säga att det är, men det är ju en passion. Men samtidigt så är det en drog. Alltså det är så, du vet, när man går ut. Du vet, den dopamin-releasen du har i hjärnan när du går ut för 16 000 personer, du vet, och adrenalinet pumpar, du vet. Det är inte... Det liknar inget annat i samhället. Det liknar inget annat i din vardag. Du går in, dörren stängs. Matchen går 15 minuter. Vinner på domslut. När din hand lyfts upp sådär. Och det är fint. Det går inte att beskriva. Alltså det är, på något sätt när man tar avstånd ifrån det. Det är den ultimata drogen. Alltså den dopamin-releasen som jag säger du har i skallen där. På något sätt så vill kroppen dit igen. Liksom. Jag tror det känns.
Men trots att du berättar här att du liksom inte har känt i 100 och att du inte var 100 inför din förra match i Sverige, så har du ändå vunnit. Du vann ju, gjorde jättebra insats mot Robbie Peralta som var högt rankad. Så hur kommer det sig att du lyckas prestera trots det här?
Ja, det är ju alltså för att jag lyckats. Det är mentalt. Det är ju den mentala biten igen. Alltså.
För du gör ju ändå, enligt många, din bästa match någonsin senast mot Robbie Peralta. Liksom, och då är du inte på topp, liksom.
Nej,
som du berättar.
Nej, precis. Nej. Det är, jag tror inte... Samtidigt tror jag att det finns ingen idrottsman som säger att jag var på topp. Alltså, det finns alltid mer att ge. Så vinner man OS i 9 sekunder upp på 100 meter någonting, alltså, så säger han jag kunde kört lite, så jag kunde tryck. Jag tror det kommer alltid finnas så, men det här gången så var det liksom, det kändes inte bra i kroppen, alltså, men mentalt sett så kan jag alltid klara, alltså just så jag säger det, min styrka ligger mycket i den mentala biten, alltså, i skallen liksom. Det är där min styrka ligger mycket, alltså. Många gånger har jag faktiskt mött fighters som är bättre än mig själv rent på pappret och där och då, men sen mentalt sett så vinner jag liksom. Och fighting är 80% mentalt. Jag skiter i vem du är, hur grym du är, hur många bälter du har. Det är 80% mentalt. När du säger det, du ser sådana stjärnor på träningen. Alltså på träningen, de slår på mitt så, du vet, det pangar, du vet, det ser så snyggt ut. Det ser ut som ett tv-spel på träningarna. Så kommer de ut i matchen så tänker man, den här snubben har aldrig gått en match hela sitt liv. Ser ut så. Det är ju mentalt. Det är 80% här uppe. Det händer inte här.
De brukar ju prata om att vissa är bättre på träning, vissa är bättre på träning än på match, och vissa är bättre på matchen än vad de är på träning. Kan väl ha mycket,
ja. Bättre på match kan man säga, kanske. Jag vet inte. Matchen så har jag det här game day mentality som alltså,
är du en sån om du skulle beskriva dig själv, någon som är bättre när det gäller, när det är match, än på träning, eller är du jämn över hela?
Nej, det kan jag inte veta riktigt. Det är kanske jämnt, det är dagsformen spelar in. Men på matchdag så kommer jag alltid Ta fram det bästa liksom. Det bästa möjliga. På matchdag kommer jag alltid leverera. Det tror jag. Det spelar ingen roll om jag blir sänkt, du vet, jag blir ju sänkt i varje match nu sista, jag vet inte varför. Jag blir inte ens skakad på träningarna. Kan ha med bantningen att göra, ingen aning. Jag kommer alltid tillbaka. Jag blir inte skakad och såna grejer. Det finns alltid, det är de 15 minuterna. Antingen, man måste avsluta mig, tror jag. Jag tror du måste avsluta mig för att vinna alltså, på det sättet.
Du, på tal om sänkt, du blev ju där mot Peralta där och klarade det fint ändå. För mig som aldrig liksom har blivit sänkt, så alltså, kommer du ens ihåg själva när han träffade så? Jag vill bara undra liksom. Du kommer ihåg när du blev träffad?
Ja, precis, alltså, du kommer ihåg, man kommer ihåg att det är så att det blir som ett tomrum. Alltså när du går in i kombinationen så 1-2 och sen så när du blir träffad så kommer du ihåg vad som hände innan. Du kommer inte ihåg exakt vad som händer fram tills du kommer tillbaka igen.
Så det är någon som stänger av TV:n liksom bara och sen så sätter på den igen.
Exakt. När jag kommer tillbaka så tittar jag sa ju det var sjukt för att jag när jag blev träffad så hamnade jag mot burvägen för han attackerade igen. Och när jag hamnade på mattan så tittade jag, så på något sätt så kändes det som att jag trodde att jag var i Skottland. Jag vet inte varför. Jag är i Skottland. Så tittar jag upp så ser jag en flagga, svensk flagga i publiken. Så här. UFC Sweden. Det var så det hände exakt. Alltså. Det är mitt minne av pang, det blir vit. Jag vaknar upp, någon håller på att slå mig. Jag vaknar, tittar upp, svensk flagga, och sen är jag tillbaka i matchen.
För de som alltid liksom undrar, som kollar på kampsport, undrar varför frågar domaren, frågar fighten, vart befinner du dig och sådana frågor liksom.
Ja, precis.
De som inte vet kan ju tycka bara fan, det är klart han vet vart han är, men som sagt, du trodde att du var i Skottland, så det är ju en relevant fråga för domare att ställa när man har blivit träffad. Du har ju match nu på TAF 18-finalen i Las Vegas den 30 november. Det är ett tag, du fick ju matchen ganska tidigt och jag hade god tid att förbereda dig, och det är mycket kvar. Vart är du nu just nu i dina förberedelser?
Jo, det känns, alltså, som jag säger, det känns skitbra, så allting känns alltid bra alltså, för mig fysiskt. Jag tar hand om min diet, jag tar hand om allting nu bättre än någonsin. Det enda som jag måste passa mig för, och det är att inte göra för mycket. Så att allting känns skitbra.
Hur mycket fokus lägger du på Maximo och hans styrkor?
Jo, det sköter mina tränare. De tittar ju alltid igenom. Vi har ju otroligt professionellt team liksom, och de tittar igenom, de tittar ju på tapes och video från hans matcher, och sen så gör de upp gameplanen och kombinationer och hur det ska se ut, och sen så kör vi därefter. Allting är baserat på det, men inte för mycket heller på en defensiv game. För många fighters oftast, de kan titta på motståndaren. Ursäkta om min svenska är konstig.
Nej, snackar jag bara kör på.
Många fighters tittar mycket på motståndaren, och så gör de ut en gameplan och som tenderar till att ha en defensiv struktur där man tränar nedtagningsförsvar. Säger vi säger 80% eller 70% av campet består av försvar. Alltså att neutralisera hans attacker. Medan man kanske ska fokusera på att avsluta honom istället. Hur kan jag avsluta honom? Vad är han svag? vad kan jag slå han på hans svagaste vapen för att avsluta matchen? Så det inte behöver bli en sån 15 minuters cirkus. Liksom, är hans händer lågt? Vad är han där? Om jag hoppar ut, om jag hoppar ut till höger, hoppar ut till vänster, hur ser det ut då? Ska jag köra högt? Ska jag köra lågt? Vad man kan fokusera på att visualisera och träna ett sätt på att avsluta motståndaren. Det försöker ju alla göra. Det är lättare sagt än gjort. Som de brukar säga, don't leave it to the judges. Jaha, nej. Jag tänkte på det förut. Men visste du, att det fanns att man kunde locka.
Men du, en av det som många pratade om efter din seger mot Peralta var ju ditt fotarbete. Du liksom rörde dig väldigt fint, hade jättebra liksom stående, jättebra boxning. Och många såg ju direkt, eftersom du tränar med Frank Edgar, då såg de direkt liksom likheten och att många, att du hade tagit efter hans sätt att röra på sig. Hur liksom ser det ut idag? Alltså, har du fortfarande liksom blivit lite mer, jag vet inte om det är Frank Edgar, det kanske Mark Henry sätt att träna ut på, jag vet inte liksom, men hur mycket har du förändrats liksom? Hur mycket har du utvecklat just det, fotarbetet?
Mycket mer, fotarbetet är fortfarande samma, om inte bättre. Det är mycket mer vinklar, det är mycket mer farligt, det är mycket vassare, allting är vassare. Men nu har jag så mycket hårdare kombinationer, så att när jag har hoppat till höger och vänster och han planteras, så kommer 3-4 slag kombinationer som stenhårda. Så att fotarbetet med syfte att jag skapar en vinkel och sen kapitulerar på vinkeln. Alltså. När jag har skapat vinkeln så måste han anpassa till mig för att återställa. Och då kommer kombinationer. Så länge jag väger 2, 3, 4 kombinationer. Fyra kombinationer, slagkombinationer. Så får han svara på det. Liksom. Och sen när han svarar på det, hoppar ut till vänster och kör samma sak där. Kolla på Alexander. Fotarbete, A och
O. Ja, just det. För mig... För mig som står utanför, så känns ju du som en väldigt så här liksom... Ja, men ta en och ge en, förstår du? Du är liksom beredd. Alltså så var det i alla fall... ganska mycket innan den här Peralta-matchen, så var det väldigt mycket, ja men låt han träffa mig en gång, så träffar jag honom då, jag slår hårdare. Men i den förra matchen, det som så här, vet du, överraskade mig att du var så disciplinerad. Är det svårt att vara där, för du känns som en som bara liksom laddar upp och ger liksom.
Ja. Ja, men det var som han, när jag började träna med Mark Henry, han sa att jag vill fortfarande behålla det du har. Aggressionen och de kraften i slagen. Där du planterar och drar iväg. Jag vill fortfarande behålla det, men jag vill förändra dig helt. För att det går inte att spela rysk roulette på det sättet. Det här, den stilen, det är den mest idiotiska stilen du kan ha. Du blir hyllad för 2-3 matcher och Dana White säger grymma grejer om det. Och sen är du ute. Det är förlust. Alltså, du kan inte komma till en nivå. Du kan aldrig nå hög nivå med en sån stil. Du kommer bli den neutraliserad. 100%. Någonstans i mitten så kommer folk börja bli smarta. Förstår du? Det är inte folk springer omkring med tap-out t-shirts och blood in, blood out och sånt. Det är på viss nivå. Sen måste du börja bli intelligent. Den intelligenta fighten vinner alltid. Så enkelt är det. Okej, visst, alla har punches chance. Alla har det är små handskar. I boxning ser du de här fighters som går in i krigar. De blir ofta slaktade liksom mot smartare fighter som Mayweather till exempel. Du ser Mayweather, han är ju liksom som en kirurg när du kommer till boxning. Och det är oftast, du förlorar de 3-4 första ronderna, så kommer det bli en väldigt lång natt. Du har 8 ronder framför dig. Men MMA är liksom lite annorlunda med de här små handskarna. Som vi ser, en kille som Johnny Hendricks, han har ingen striking överhuvudtaget egentligen. Om man tänker tekniskt sett har han inte någon boxning. Men han vet hur han ska stänga avståndet och träffa med den släggan. Liksom. Och det räcker, det går natt. Det räcker. Martin Kampmann för mig, han är en av de mest tekniska strikersen i UFC. Men han blev knockad mot en sån kille. Hade det hänt i en kickboxningsmatch? Aldrig. Men nej, det händer i MMA.
Du är ju, jag har gått in och kollat på lite så här rankingsidor, inga så här jätteetablerade sidor, men folk som rankar alla fighters, inte som UFC, jag bara de 10 bästa i organisationerna. Du ligger ju någonstans runt 25, 26, någon hade det på 30 och sådär. Och Maximo är ju rankad, alltså han är ju sämre rankad än dig. Jag tänkte, med tanke på att du slog Peralta som ändå var topp 15 åtminstone i UFC, hade du förväntat dig en högre rankad motståndare?
Så det funkar inte alltid så att UFC ska få, det får bli timing-grej också. Du ser många vi gick ut och sa nu är jag redo, jag vill köra match. Jag kom tillbaka, jag känner mig grym, du vet. Min manager sköter businessen grymt. Han säger hallå, han är redo liksom, nu kör vi. Och så säger de okej, låt oss se. Okej, han är upptagen. Okej, vi har det här. Så är det liksom, man får ta det som finns. Och förresten så bryr jag mig inte så mycket om rankingen och sånt. Just, alltså för mig handlar det om att gå match. Gå in och prestera och göra min grej. Liksom.
Jag menar, du ville ju möta, vad heter det, Conor McGregor. Och
ja.
Jag utgår ju från att du ville ju möta honom för att han hade så mycket hype kring sig, ett stort namn, eller?
Ja, absolut, plus att det är en intressant match. Som sagt, jag har inte... Kolla, jag är 31 bast, jag fightas för att jag vill utmana mig själv. Jag är på den här... Jag har hittat... Alltså, meningen för mig med fightingen har tagit en helt annan... route liksom, en helt annan väg, alltså en helt annan kan man säga, en helt annan mening med fighting just nu för mig. Det som är, som kan man säga, som ett mentalt, spirituellt liksom, en väg i livet som jag har valt. Jag lär mig så otroligt mycket om mig själv, människor, om den här kampsporten och allting, va? Och vad ska jag sitta där i vassen och gömma mig och ta de här liksom enkla vägarna. Det finns ingen mening att fightas för mig då. Alltså, det finns ingen. Det är därför jag vill möta honom, för att jag, det, på något jävla vänster så drar jag mig till farorna och han är farlig. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är sånt som får mig att thrive, att blomstra. Alltså det som får mig, det som drar det bästa ur mig, det är farliga situationer, alltså fara. Och han är livsfarlig och han har en grym stil, han är hypad och jag vet att jag kan slå honom. Det är bara så. Folk säger att han är kung, han är stålmannen. Men... Han har en haka, han har två armar, han har två ben. Det finns ingen stålmannen här. Nej. Det finns ingen överhuvudtaget.
Var det ens nära att du skulle få matchen? Blev det ens någon snack förutom bland fans och sådär? Eller hörde du någonting konkret?
Nej, alltså det jag vet inte, nej. Det blev ingenting. Nej. Alltså han matchades ju mot, vad heter han? Max Holloway, eller hur? Så fick jag ju Mike Brown. Jag hoppades på att vi kunde mötas i Boston. Fast det blev inte av. Men han skulle möta någon annan, så blev han skadad, så tänkte jag, fan bra, då kan de slänga in mig där.
Precis.
Men sen blev jag skadad. Du ser ju, det händer oftast att nu man ser att
Han skulle ju mött din förra motståndare, Andy Ogle, först.
Precis.
McGregor. Så det gick inte. Men om du vinner nu mot Maximo Blanco, då är du 3-0 i UFC, vilket är liksom, det är ju bara Alex som har vunnit mer än... Ja, så många matcher i rad i UFC från Sverige då. Vart liksom, jag vet inte, kan du se bortom det? Kan du se bortom en eventuell seger liksom? Vad väntar där borta? 2017?
Nej, det gör man inte. Det är det man kan inte, man ska helst inte göra det. Alltså, jag gör inte det eftersom jag fokuserar. Så här det funkar för mig att jag har det datumet 13 november. Allting är schemalagt upp till dess, alltså mina träningar, allting är bara fokusera på det datumet. Livet existerar inte. Nej, därefter. Exakt. Som händer på söndagen, jag har ingen aning.
Nej.
Jag vaknar upp kanske på sjukhus, eller jag vaknar upp med jag vet inte, liksom, jag har ingen aning vad som händer på söndagen. Därför sa jag till min tjej, hon vill alltid planera, tjejen vill planera, eller familjen vill planera resor, eller efter matchen, så jag vill inte höra någonting om efter matchen. Jag planerar inga resor, jag planerar ingenting. Jag vet inte vad som kommer hända, jag kanske, alltså... Det är bara 30 november som gäller. Allt annat existerar inte efteråt. Är det bara en grått.
Men det är, så här, det är som att du planerar, det är jordens undergång liksom, samma kväll. Det är...
Exakt, som jordens undergång. Precis, det är den sista dagen i mitt liv.
Och du förbereder dig liksom bara.
Ja. Ja, det är så, jag vet inte, det funkar för mig.
Jo, men
vissa planerar resor och du vet, de ska till Disneyland och Tivoli och jag vet inte vad, det är tjejen, och så ska vi åka på två. Jag har gjort det en gång och det var jag torskade.
Okay.
Gjorde det en gång. För jag gjorde det en gång i Superior Challenge när jag bröt min hand när jag höll på att köra över den här irländaren som jag mötte. Så här, han hade typ 5-5 i record eller något, så jag hade planerat en resa till Egypten och allting. Jag går in, baff, bryter min hand i första ronden. Vad börjar jag tänka på i ringen? Hur ska jag bada i Egypten med gips och
i
ring medan han attackerar? Alltså det går inte. Sen dess har jag alltid sagt, jag vill inte höra några jävla resor eller planering.
Ja, det låter ju väldigt logiskt om du börjar tänka på det. Okej, men det här är du i november. Vi tänker att om UFC då återvänder till Sverige som de har gjort nu i 2 år i rad. Är det någonting som du liksom, ja, med tanke på att du var med förra gången och vann och fick njuta av liksom av att vara i Sverige och slåss i UFC. Hur sugen är du på att göra om det liksom?
Ja, det är klart. Alltså, det är 100%.
Eller jag tänker med tanke på att du tränar i USA så kan jag förstå liksom om du tycker det är ändå skönt på något sätt att inte behöva ha den här stora tidsomställningen och du vet allt det här, eller?
Nej, alltså, alltså blir det Sverige så måste jag köra nästan så här. De kommer ju garanterat. Det finns ju bara en handfull svenska fighters. Så att om de kommer till, alltså jag vet ju att de kommer åka, jag vet ju att UFC kommer åka till Sverige 100% februari, april. Det är jag 100% säker på, eftersom att utanför USA, Brasilien, England, Sverige. Jag tror det är så det här de rankar. Alltså det, Sverige har så otroligt entusiastisk publik. Och det är någon form, det här formen av internetkommunikation och alltså sättet Sverige marknadsför saker och ting och bara som Sverige är. Det finns ingen anledning till varför USA inte ska, i framtiden skulle hålla 2 galor per år eller 3 galor per år i Sverige. Men jag vet att 100% kommer nu i april eller februari och då kör jag 100%. Men jag har inte planerat för jag ska först ta hand
Nej,
om business.
precis.
Rätt.
Okej, men så om de återvänder så ja, kan väl de flesta Akira-fans utgå från att du kommer vara med där. Det har ju snackats om, Yasser skrev en nyhet nu i veckan att UFC funderar på att ha anordna sin nästa gala i Malmö. Och du som är från Lund och Skåne, du vet, hur känns det liksom? Tror du att det skulle funka?
Malmö tror jag är bättre på ett sätt. Alltså, tänk dig.
Nu blir nog många stockholmare lacka på dig, men fortsätt.
Globen är ju en fantastisk arena. Så självklart är det den. Globen är ju nummer ett arena. Förutom Friends och sådana här utomhusarenor, va? Men rent, alltså strategiskt sett så är det liksom, tänk dig Martin Kampmann, Danmark. Och så tänker du typ de har Tyskland, Dennis Siver, ganska nära till svenskar. Och sen liksom folk kan bila från Tyskland, folk kan bila från Holland, folk kan bila liksom. Europa är så litet så att jämfört med liksom USA där man åker från state till state så är det land till land liksom. Så att strategiskt sett så är ju Malmö bättre. Bättre. Sen har jag, kan jag inte uttala mig för mycket om Malmö Arena faktiskt. Jag tror aldrig, jag har aldrig varit där liksom.
Nej.
Men Globen är ju fantastiskt. Stockholm är fantastiskt. Jag vill inte göra någon lack. Alltså,
Nej,
jag vill inte.
nej, nej. Jag såg att när Jasse skrev den här nyheten, då var det många som gick in och bara åh, jävla Malmö, du vet. Men det är klart, många som bor i Stockholm vill ju självklart att den ska vara där också. Jag tänker på Malmö nu när du berättar om kampen och så, det känns ju logiskt för UFC så att de tänker sig att ja, men om man då kan man sätta kampman i ett co-main event eller main event och det skulle ju locka över flera tusen danskar.
Malmö är ju Danmark. Det tillhör ju Danmark. Förstår du? När man skojar säger man Skåne är inte svenskt, det är danskt. Och det är bara en bro över. Tänk dig hur många fans, tänk dig hur många hardcore Kampmann-fans det finns i Danmark. Jag vet inte. Alltså UFC kanske nog aldrig kanske kommer att komma till Danmark.
Och som aldrig
Kanske.
har kunnat sett Kampmann live säkert. Jag vet inte när Kampmann slogs i England senast eller i Europa senast, men det är säkert många
Nej,
danskar som
precis.
aldrig har sett han fightas live heller.
Nu är han ju också i en punkt av sin karriär där det är perfekt för honom att komma hem och fightas hemma. Och det är ultimat. Alltså, jag tror att alltså, som UFC matchmaker så jag vet ungefär lite hur de tänker. Så det blir liksom, de försöker baka ihop liksom England, Tyskland, göra en europeisk EM. Ett EM i Malmö. UFC-EM, ett fan.
Ja, vad grymt.
Och så tar några amerikanska namn som drar liksom.
Jag tänkte, vet du, vi ska gå in på lite andra ämnen bara lite kort så här. För du är ju en riktig mixed martial artist och du kan ju mycket. Du liksom är med i media och på Twitter och liknande. Men först behöver jag fråga, hur slutar matchen? Det tror jag många är sugna på att höra från dig just mot Maximo.
Jag brukar säga, det kommer sluta med 100% vinst. Men jag vill inte avslöja hur? Det är det som avslöjar en grym
okay.
Så det är bara till att tuna in 30:e.
Vet du om du slås på huvudkortet eller?
Nej. Som sagt, de här matcherna, du vet, spelar så stor roll huvudkort, signella och sånt. Jag kan slås på parkeringen om det så, bara officiellt. Och för mig, jag är så glad nu att bara känna mig så bra som jag gör i kroppen. Jag har inte en enda smärta i armbåge, i nacke, någonting som har konstant liksom följt mig i 2 år. Och mitt tips till andra fighters är, om du någonsin ansöker till Ultimate Fighter, så ta med en jäkla massa värktabletter och planera att ha ont varenda jäkla dag.
Ja. Du, okej, okay, nu har jag först tänkt fråga, eftersom du är ju polare och tränar med Frankie Edgar, hur taggad är du inför det tredje mötet mellan Frankie och BJ?
Jo, alltså taggad är jag ju, så, men jag vet ju att han kommer slå honom enkelt, alltså det är tyvärr, alltså, han blir bara bättre och bättre, Frankie, alltså, och jag vet inte vad BJ Penn kommer, alltså BJ Penn, jag vill inte disrespect BJ Penn på något sätt, utan han är en av mina, han är en legend i sporten och han förtjänar all respekt, men det är lite kryptonit för BJ Penn, Frankie Edgar stil, alltså jag skulle vilja säga så fall BJ Penn kommer tillbaka och kanske möta en fighter som till exempel, ja, alltså som om han ska köra i 45 också, 145 pounds. Vi ser ju att han är inte den mest deffade människan i 155 eller även i 170, och nu ska han ända ner. Jag vet inte, det blir ju tufft.
Det är många frågetecken.
Det är många frågetecken och allt kan hända, men som Frankie har sagt, han säger ska jag pensionera en gång för alla.
Jag gillar ju BJ. BJ är ju mitt stora fan, alltså nummer ett av alla liksom. Men jag liksom håller med mycket av det du säger liksom. Det är Frankie, han hade det för flera år sedan, hade han ju the blueprint som de sa. Det var ju kryptonitet sa de, och jag vet inte hur mycket som har förändrats tills idag. Det känns som att BJ bara gått neråt sen dess liksom.
Ja, men det blir ju så, alltså jag tror att han saknar alltså ringen. Han saknar allting. Jag sa till dig, har man upplevt det en gång så spelar det ingen roll om du amputerar ditt ben. Du kommer fortfarande tänka på hur du kan komma tillbaka med ett ben. Mm. Det finns alltid ett möjlighet. Hur ska jag göra? Alltså, jag måste in där igen på något sätt. Alltså, och det är både gott och ont. Mm. Det är därför du ser många, 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 många atleter efter karriären. Så tyvärr så hamnar de i ett form av träsk med droger, spelproblem. Det är väldigt känt alltså att fotbollsspelare, boxare, you name it, de hamnar i det här träsket, men de hittar inte riktigt någonting att ersätta med. Jag tror BJ Penn är sugen på att komma på i rampljuset igen.
Men med de orden då, om du tänker, vi går över till Hans och Gracie då, du har ju kört där och liksom, han vill ju också komma tillbaka och ja, är ju gammal och har inte, och senast han gick match, det var ju den här Frankie när han tog bältet i Abu Dhabi 2000 eller UFC 112. Vad säger du om han, att han ska gå in? Alltså, nu känner du honom, men för mig är det liksom så här, men jag kommer igen fan. Vad säger du då?
Jo, alltså 46 bast va? The end. Ja. Vad säger jag? Igen så är vi där. Där han säger, jag läste det här från Friedrich Nietzsche, han filosofen, där han citerade, kommer inte exakt ihåg vad själva citatet är, men ungefär att de som inte hör musiken uppfattar de dansande som insane liksom. Ja. Så att fighten dör ju aldrig inom, men som jag sa till dig, mitt problem har också varit att mitt psyke är så mycket starkare än min kropp. Det är där man utvecklas mentalt på ett sätt, man utvecklas, det är den här evolutionen av den mentala biten där man öppnar upp så många dörrar och så många, man blir så fearless, hur ska man säga, orädd. Man blir så orädd för alla de här sakerna i livet, där man blir mentalt stålmannen, men kroppen kan inte vara stålmannen så många år.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Jo, lite. Det är som en liksom, ja, det är där det händer. Det är där det händer igen med Hans och Gracie. Men jag tror han kommer tillbaka, han kommer stå där och veva, alltså 46 pass. Alltså, det kommer inte vara lätt att...
Det kanske var han BJ skulle möta i så fall. Jag vet inte, jag tror nog att BJ skulle vara lite för ung ändå för honom, men ja, vem vet.
Ja. Det skulle vara en grym match till exempel, Hens och BJ Penn.
Mm.
För de kan båda hype upp matchen, de snackar, de är båda...
De har ju mött väldigt... varandra tidigare, så att det skulle...
Ja, det var det han sa, det är nutsack och sådana här grejer.
Exakt.
Det var ju bra trash talking för matchen. BJ Penn vann. Men... Som sagt, 46 bast, comeback. Skulle coolt att ta in någon annan legend. Så ha sån här, du vet hur varje team i Sverige, du vet de har, eller i fotboll, de har P19, de har B-laget, så har just de Old Boys.
Just det.
Jag tycker de borde ha en Old Boys-liga i UFC.
Mm, just det.
Där alla, och de har en pool med Dan Severn, Hensel Gracie. Han med en handske, vet, de här killarna får leva ut sin, de här männen får leva ut sin dröm fortfarande. Och det är kul att kolla på.
Ja, men de skulle kunna ha någon form av sån, alltså exhibition, du vet, bara liksom exhibition fights liksom, mellan äldre. Faktiskt, det skulle göra något, skulle man i alla fall kunna hålla, som du pratar om, fighters, pensionerade fighters aktiva på något sätt, så att de håller sig borta från
allt negativt. Och det skulle dra publik. De känner, de har ingenting att fråga. De går in, de här matcherna tror jag skulle vara hur grymma som helst. De skulle gasa efter en rond. Sen, det kan vara typ såhär, bara en rondsmatchen.
Ja, precis.
En 8-minuters rond. Och sen på vissa avslut såhär, veterans.
Då har jag fortfarande hoppet på att se Couture mot Steven Seagal. Vi kanske får se i framtiden. Du måste ju ändå få ta dina reaktioner på Alex match. Det var ju snart 3 veckor sedan Alex förlorade i titelmatchen mot John Jones. Förlorade på domslut, i alla fall enligt domarna som hade makten. Jag vet att du tycker att Alex vann, det sa du i alla fall efter matchen. Kan du bara summera liksom, varför tycker du att Alex vann?
Jag tycker att han var mer aktiv. I varje rond. Aktivitet, alltså där octagon control och number of strikes landed tycker jag var på hans sida. Significant like, damage made, alltså significant strikes. Kanske John Jones i två ronder landade mer av de här significant strikes, som till exempel armbågen och jag tror det var 2 gånger. Nu har det varit så att matchen var för 3 veckor sedan, jag har redan inte glömma. Jag vet att vad jag hade var Alex vann 3 ronder. Jag tror det var 1. Samma ronde som nästan alla tyckte att han vann. Vad var det? 1, 3 och...
Många tyckte ju 1, 2, 3 att han vann 1, 2, 3. Och vissa menar ju att vet att han vann 1, 3, 4. Att den här fjärde ronden när han blev hårt träffad. Att han ändå vann den eftersom han hade 4 minuter och 12 sekunder av den ronden.
Precis, du kan inte alltså, du kan inte räkna en hel rond på en träff.
Nej,
men saken är, det sitter 3 domare där. 3 domare. De kan mindre, tro mig, de kan mindre om MMA än publiken och åskådare oftast kan. Det här är folk som inte kollar på MMA på regular basis, alltså de kollar inte på MMA och analyserar MMA vad ska man säga på
regelbundet.
Jag har glömt svenska. Regelbundet. Vi gick från MVG svenska till freaking IG minus alltså.
Vi är vana, i alla fall på Kimura. Vi har ju lyssnat på Andreas Michael. Han är ju, switchar ju helt och hållet. Så du får switcha du med, ingen fara.
Ja, you say. Jag har fattat det, you say.
Det brukar vara just med Andreas Michael, om vi tar det lite kort, att han, så fort han börjar prata om träning, match eller du vet fighting like, tekniskt, då blir det engelska,
då blir det engelska
direkt liksom.
Eye of the tiger, you know, I want to see blood, you see. I want to see, yeah. Och sen var det också bra att han
ja, men precis, det brukar vara så.
Ja, men han är skön. Ja, det är skönt, så
men du, Alex, var inte någon som, eller någon, det var inte så många utanför Sverige som trodde på Alex. Många trodde
jag,
att det här var bara...
Jag sa till alla, lyssna. Jag tror inte ni förstår. Jag tror ni har köpt, ni har sitter och spelar UFC-spelet där hemma, eller jag vet inte, ni har kollat på alla de här highlightsen och alla som intervjuar. Jag tror inte ni förstår alltså, den här underdog-grejen. Alltså folk fattar inte riktigt hur bra han är. Mm. Och jag vet hur hårt han tränar. Jag vet hur mycket han lägger ner. Jag var helt säker på att han skulle vinna. Jag trodde han skulle avsluta honom i andra ronden. Men lättare sagt än gjort, som sagt. Han är en otrolig atlet, John Jones. En av de svårare motståndarna att möta. Jag tror att folk tror att när man väl står öga för öga med motståndaren så är det annorlunda än när du tittar på en match utifrån. För att det är alla de här rörelserna, det är reach, det är oortodoxa tekniker etc. etc. Jag sa till alla hela tiden, vad snackar du? Jag kommer avsluta honom i första ronden och hit och dit. Jag hypade så mycket och jag visste att det skulle, han vann. Han vann ju matchen. Mm. Som sagt, det enda han saknar här nu är det här läderbälte med någon plåt bit på den.
Men sa du, vad var det jag sa till alla som du hade hypat upp, Alex?
Jo, alltså, som sagt, jag visste, liksom, jag visste vad jag såg ni vad som hände. Utan jag visade bara att jag trodde på homeboy. Förstår du vad jag menar, Alex? Alltså, jag trodde på han så mycket och jag visste att han skulle prestera och leverera. Jag visste det 100%, för det är kryptonit igen. Det är Glover Teixeira, folk kan tro att han är plattfotad. Han är alldeles för plattfotad. Robert Teixeira är alldeles för plattfotad. Det är som att skjuta ett mål. När du ska skjuta på någonting så står du rakt fram, så står du framför dig helt still. Du är lätt att träffa, men när målet håller på att röra sig så är det helt omöjligt. Duck Hunt. Du har spelat Duck Hunt level 30.
Precis.
De här ankorna blir skitsvåra att träffa efter ett tag. Och samma sak med Glover Teixeira. Han är plattfotad. Han har kraft i händerna, men du vet, jag tror inte att Alexander har den perfekta stilen, blueprint som man säger. Nästa match mot John Jones, då är det avslut. Jag såg lite också en grej, vad ska jag kommentera med Alex. Det är, som sagt, det är mycket lättare sagt än gjort, men Alex gjorde så jäkla grymt att göra John Jones obekväm. När han tryckte honom, när han fick honom att backa. För John Jones gillar inte att bli pressad. För du ser, alla möjliga fel i skolbok kommer upp när John Jones blir attackerad. Det är det här. Han backar upp bak med huvudet, tappar balans. Och Alexander gjorde skitbrunt med att jabba in. Han kommer in. När han kommer in och sätter pressen på han. Och då när man kände att nu är det dags att avlossa den stora kombinationen, då resetar Alexander. Han kommer tillbaka till mitten.
Just det.
Och sen händer det igen. Hela tiden. Inte hela tiden, men igen så såg jag att han kommer in perfekt. Och nu är det dags att komma overhand, krok och springa på han.
Ja.
Startar om igen. Och jag vet att det här, det är inget fel eller någonting, va. Jag ska inte sitta här och låta som freaking expert, va? Men lättare sagt än gjort. Det är många grejer jag vill också göra i mina matcher som inte kommer ut, eller man ser på folk. Jag vet hur det är när man står där inne. Men nästa gång vet jag att han kommer trycka till honom så hårt så att det finns ingenstans att sticka. Grym fotarbete, grymma vinklar, grymma in och ut. Men jag tror att det var också det här fem ronders. Någonstans i huvudet kanske det rör... Oh shit, tredje ronden. Två ronder till, eller typ tre... Andra ronden, han känner han pressar. Han bara, jag har fyra ronder, jag har tre ronder till. Liksom. Det kan vara första gången fem ronders match. Fan vet jag, aldrig varit en fem ronders match i hela mitt liv. Tränarna kan sagt så mycket. Du, huden stängs. Nu är det bara, då är det du och ditt sinne. Och som sagt, han är ung. Och nästa gång så är det avslut. 100%. Jag ser det direkt. Jag ser direkt avslut.
Men det var ju lite känslan som jag fick också när jag såg matchen. För jag hade ju ett öga mot hans hörna hela tiden. Kollade vad de gjorde också när jag såg på matchen. Och i fjärde ronden när han hade den här pressen. Och som du säger, när han hade lägen. När han fick Jones att backa mot burväggen. Och hade läge på att gå på de här större slagen. Han resetade, som du säger. Gick tillbaka till mitten. Backade. Och jag såg ju hans hörna hela tiden viftade in. Kör nu, alltså pressa, gå in
för. Ja.
Och jag vet inte, jag tror att Andreas Michael har sagt att det enda som vi saknade i den här matchen, han var jättestolt över alldeles insatt, men det var erfarenheten. Liksom, som du säger, aldrig gått fem ronder. Nu när han har gjort det så kanske han vet att i fjärde ronden att han kan gå press, alltså att han inte ska liksom... För det var ju som du säger, det du beskriver är ju, tror jag att många håller med om. Det var bara kanske det som saknas.
Du ser en fotbollslag som aldrig har varit i en Champions League-final förut, eller en VM-final. Och så har de sett ut som kungar hela gruppspelet och slutspelet. Och sen så fallerar allting i finalen. Men det här fallerar ju inte. Han vann ju matchen. Vi får inte glömma att Man måste komma ihåg att det enda som saknas är ett läderbälte med en bit plåt på. Annars är han people's champ, han är champ, det är bara så. Det är bara att repetera samma sak. Han behöver inte träna mycket hårdare än vad han gjorde. Han behöver inte göra mycket mer annorlunda. Det finns lite, självklart kommer att justera och göra. John Jones kommer att justera också. Det är en ny match. Men han vann matchen, tycker jag. Han gjorde tillräckligt. Och det här skitsnacket som jag pallade att höra, det är att you have to beat the champ to be the champ. Det är skitsnack. Det där gamla boxningstermer. Det är sån jävla källarmentalitet, du vet. Det här, varje rond döms rond för rond. När första ronden är över så dömer man den och sen så lägger man den åt sidan. Andra ronden börjar så dömer man den och lägger den åt sidan. Tredje ronden dömer man den, lägger den åt sidan. Efter till slut så räknar man, vänta, 1 plus 1 plus 1 är 3. 2, han vann 2, han vann 3. Det betyder att han vann ju, för att han vann 3 ronder. Det är så det ska bedömas ju. Men de här tråkigtvis, så de här domarna, och många gånger så verkar de kunna mindre än the mainstream, du vet. Vi ser också allting lite utifrån, vi ser allting från tv, det är snyggt, så man ser allting bättre, va? Men det är gammal boxningsmentalitet, många av de här besluten har, alltså det är gammal kickboxning som boxnings. Jag har ingen aning, och så favoriserar de säkert någon lite, de hör, ah, folk cheerar för John Jones, och sen så de här armbågarna, boom, ja, då vann han ju ronden, det var en snygg armbåge. Ja, men ser ut alla de här jabbarna, alla de här kroppsslagen upp ner och
alltså, de här jämna rundorna, jag tänker ju själv, om jag var domare, det är klart man hade kanske tenderat att ge den till mästaren i två jämna, det är jämna ronder, det var ju jämn match liksom. Men om det var liksom jämn rond, ja men visst, det är mästaren, du vet, att man ger den till mästaren där, lite safe i och för sig, men jag tror att om jag sätter mig in i det så, det känns som en vanlig psykologi, tror jag, som domarna hamnar i, men å andra sidan är de proff, det är det här de ska ju kunna vara objektiva, de får ju betalt för att vara det.
Jo, men jag tycker så här också. Det är en åsikt som jag har, som många brukar hålla med om. Det är, okej, okay, en fighter åker fast för steroider, eller han gör någonting dumt, eller bla bla bla, han blir avstängd. Det finns inga konsekvenser för de här domarna.
Nej.
När ska man börja filtrera dem? När ska man börja hålla kvar dem som är bäst och göra dem lite skraja och säga, nu måste du vara på topp av din skit, alltså, och studera MMA och göra det här. Så den här domaren som dömde 49-46, alltså han borde bli sparkad den kvällen. Eller satt i någon form av karantän där han får gå och studera MMA i ett år och komma tillbaka och göra ett prov för att kunna bli licensierad igen. Mm. När man börjar filtrera dem så här så blir det ju bara de bästa kvar. Eller hur? Så då får ju de döma varje match. Och så betalar man dem bra så får de vara på varje match och sitta där. För du måste tänka dig att för dem är det bara en kväll. Kvällen är över, nästa gala. För en fighter så betyder det här allt. Det kan förstöra så mycket för en fighter. Det är så jäkla fatal, som man säger. Alltså, det är så ödesdiget för en fighter. Men för alla andra, för publik och domare, så är det bara en kväll. Och sen nästa vecka så har vi UFC 160 någonting annat.
Okej, okay. Men när du kom hem på, eller när du kom tillbaka till gymmet måndagen där efter galan och fick snacka med alla grabbar som du kör med, vad var deras, för att jag kan tänka mig att deras syn på Alex hade förändrats under den helgen.
Ja, but now I understand why you were hyping your boy and oh shit, everybody was doubting blah blah blah. But now you understand. Men det är också lite det att folk, jag ser Alex på ett annat sätt än vad de amerikanerna gör. De säger att John Jones, här borta så ser John Jones på TV, han är hit, han håller i en tiger, han håller och snackar i en telefon, han är på reklam. Du vet, Alexander är inte amerikansk TV på samma sätt.
Nej.
Och folk, desto mer de ser ett ansikte, desto mer tror de att wow, det här är stormman, eller gud, man säger han kommer ju vinna. Och självklart så, jag visste ju att det var inte så, utan det kommer bli en sjukt tuff match om inte han... Jag först hade ju matchen som draw faktiskt, jag var tvungen att se den igen. Jag sa draw först. Sen såg jag den igen, så sa jag 3-2 till Alex. Men som sagt, det kommer bli rematch, och alla har fått upp ögonen för Alex. Det här öppnar stora möjligheter, mer sponsorer, mer pengar. Mer pengar betyder mer bekvämlighet, mer pengar betyder sparringpartners, mer pengar betyder mer professionella folk omkring, mer pengar betyder att han inte behöver resa och vara borta, vilket är en mental påfrestning. Sitta där och snacka, hej gumman, hur mår du, till flickvännen varje dag i 3 månader och sakna hundarna och hit och dit. Det här spelar stor roll, att komma in i ringen när man går in i buren. Sådana här grejer spelar stor roll.
Men du som är i USA och tränar, tror att det skulle vara bättre för Alex om man nu hade råd att få in, för jag tror det främst handlar om att få in sparring, bra brottare, att få in amerikanska brottare, det kostar ju liksom. Tror att det skulle vara bättre för Alex att köra helt på All Stars om man kunde få in sina sparringpartners från Team Alliance, eller få in Erik Defero in till Stockholm istället för några veckor?
Alltså, alltså folk säger, ja, man ska vara lite obekväm inför match och såna här grejer, och det ska vara lite så. Jag håller inte med. Jag säger så, en lycklig och en glad fighter är en livsfarlig fighter. Mm. Om Alex får stanna hemma, var med tjejen, var bekväm, hundarna, bondgården, vad det nu han gör. Och ta in folk, hur många brottare du behöver? Han behöver 2 brottare, kanske till och med bara en. That's it, han har alltså... De behöver inte så mycket, det är inte hockey det här. Alltså. Man behöver liksom, han behöver 1 eller 2 killar. Mm. Och det är skitet att flyga in. Mm. Och om det finns folk som är hans vänner, så kommer de kanske till och med gratis och säga, ja, jag hänger i Sverige. Utan han lägger dem i slant, betalar deras mat och stannar på All-Stars. Mm. Vilket jag tror kommer göra stor skillnad. Mm. Stor skillnad. Där man får liksom... Jag tror det gör stor skillnad. Där det blir liksom... Den här dagliga dosen av det som motståndarna har också.
Det är en grej. I San Diego så bodde han ju 3 månader på en båt liksom. Och jag vet inte, det är kanske kul en vecka, men det blir nog jobbigt i längden.
Det blir värre och värre. Det blir inte värre och värre successivt, utan det blir så här och sen så blir det kast och sen så bara fuck, nu vill jag bara att matchen ska vara. Alltså jag vill bara få det här överstökat. Mm. Och sen så har du liksom en hel månad kvar. Mm. Den månaden där man kan gå och sitta liksom och käka på restaurangen där man vill käka den svenska mat. Jag ska säga till dig att jag kan äta på svenska restauranger och svensk mat är stor skillnad från här, där de häller fett och teriyaki och allting. Mm. Så det är inte samma. De här små förändringarna, de här små skillnaderna gör små sakerna, gör det stora och hela. Mm. Så mycket bättre, tror jag.
Innan vi rundar av så tänkte jag bara, för det här kom jag på nu så här, du vet det, i amerikansk media, du var ju med tough liksom, du var ju en väldigt så här utåt figur. Många som liksom, ja, vem fan är det här, vilken pajas, och många av vad skön han är liksom, grym, som skapar liksom lite drama och spexar till. Jag har ju märkt att när det skrivs om det på amerikanska sajter, så kan det vara ibland någon som bara, oh, det här Kira, hoppas han liksom förlorar eller någonting sådär. Och det är ju främst det de har sett på showen liksom. Upplever du någonting av det fortfarande liksom? Kan du säga folk, ja, det var du som var med i Tough och liksom var så här, du vet, håll på att pranka folk och liknande, eller?
Vet du vad, det är, som sagt, det är jättelätt att sitta och vara tuff bakom ett tangentbord, men alltså jag blir ju igenkänd varje dag fortfarande, mer från Tough än från min UFC-match. Mm. För att det var så mycket tittare alltså. Mm. Så på gatorna, folk på liksom, ja, jag kommer ihåg det från Tough, det var 2 år sedan, har du gått några matcher sedan dess? Mm. Jag bara 2 matcher. Och jag älskar, det var så jäkla kul och du gjorde hela showen, fan vad mycket jag skrattade och sånt, och jag fattar ju att jag fattar ju, folk som har mer än 10 IQ förstår ju att det ska klippas och klistras. Jag menar, jag kan få en präst och se ut som en så galning.
Ja.
Men förföljer han i 1000 timmar. Det var det var inspelat i 1200 timmar. Mm. 30 minuter varje 30 minuter per avsnitt var hit och dit, 30 minuter var match. Och så tar de ut. Men som sagt, det är så jag ser ut när jag är
snedad. Du är ju en sån person som gillar att skoja till det. Liksom. Men man såg ju när du spelade och när du inte spelade. Liksom.
Absolut, såg jag. Skrattar. Man ser att jag skrattar efteråt och tittar ner och skrattar. Och efter saker, efter situationer. Jag skapar något jävelskap. Och sen så visar man, som jag säger återigen, de visade ju aldrig när de gjorde pranks mot mig.
Nej.
Jag skrattar ju bara. Mm. Tills det blev för mycket. Tills jag började pranka mot någon, så blev det. Du vet, det, om jag får säga så här då. Det är långt ifrån vem jag är som person. Men om jag får säga, det kanske är så jag ser ut när jag blir förbannad. Hur ser du ut när du blir förbannad? Det är det bästa som finns som kan hända. Om jag får filma dig och visa, om jag får visa någon person hur det ser ut när du blir förbannad, så kan du sitta och säga, fuck, vilken idiot alltså. Mm. Är det så jag ser ut? Jag hade privilegiet att se att jag fick privilegiet att se på National TV här i USA hur galen man ser ut liksom, när man blir förbannad. Och sen så nu, det är inte det man är liksom. Men jag säger, jag får bjuda på den, som jag säger. Jag bjuder på den.
Du, två sista frågor. Du behöver bara svara ja eller nej om du, ja. Det räcker egentligen. Du har ju lite kontakt med Chris Weidman. Han är ju från New York och liknande. Mm. Hur går det i den matchen mellan Weidman och Silva i december?
Det finns hjärta och hjärna. Alltså det är svårt att säga.
Wow, så du är Silva-fan eller? Eller är det Weidman?
Jag vet att Silva kommer komma hungrigare än någonsin.
Ja.
Och han gjorde ju ett misstag. Mm. Men han kapitulerade på det misstaget. I 13 matcher så har han gjort samma sak over and over again. Någonstans så drar man nitlotten och det bara hände, det var den kvällen. Weidman är grym. Alltså, om det är någon som skulle slå honom så var det Weidman. Det sa jag till och med innan också. Om det är någon som ska slå Silva så blir det Weidman. Så, jag får hålla på homeboy igen. Alltså, för han är
så hjärtat till Weidman i alla fall?
Weidman och hjärnan också. Säger
okay, jag, ja, men han får båda då. Okej, nästa bara fråga som jag kollar vad du tror om den. Jones, är han rädd för att möta Alex? Alltså vill han inte möta? Han är inte så sugen på den matchen. Har jag rätt då eller?
Du har rätt. Det var inte riktigt så bekvämt. Det var inte kul alltså. Det här var ingen sån rolig kväll där man liksom, som de sa, I'm coming home. Och så sakta men säkert så känner han, shit, this is not home. Mm. Det blev obekvämt. Det är obekvämt. Alltså, och, jag menar, om du skulle ta din hand och sätta den på spisen, skulle du vilja göra det igen?
Absolut inte. Du, jag har en till sista nu bara. Innan 2014 är slut, är Akira i topp 10 i UFC?
Yes. Det är sant.
Det är sant, eller hur?
Det är sant.
Härligt. Bra, jag vill tacka dig för att du fan var med över en timme. Härligt.
Ja.
Och lycka till i din match. Så jag vill att alla går och kommenterar om ni har någonting ni vill hälsa till Hamid.
Jag säger alltså. Ja. Jag har pratat svenska på... Det är bara min familj pratar och hemspråket. Och...
Men det är ingen fara, som sagt. Andreas har gjort att vi är vana med svengelska, som det heter.
Ja, you say.
Bra!
Sverige. Jag ska skicka en stor hälsning till Sverige.
Så. Gör det.
Hälsa till alla som i hemma kallar Sverige, och tack för er support. Jag får jättemycket mail och liksom så här tweets och allt möjligt från Sverige, och jäkligt kul att följa fighters från Sverige som ligger i och kör, och jag följer de svenska sidorna liksom så gott jag kan, och som sagt kärlek och respekt, som Reza brukar säga.
Ja, precis. Och för er som, om du bara drar upp din tröja. Se. Så, det här var inte planerat, att vi båda skulle ha orkbite på oss, men...
Jag planerade, jag ringde innan. Jag kör orkbite också.
Precis, jag liksom tog bilen till Stockholm för att hämta den här kepsen. Nej, men så är det inte. Det var oplanerat. Men Hamid, fan, jättekul att få prata med dig som vanligt. Allt är intressant. Och lycka till, som sagt.
Ja, vi syns igen. Hörs igen.
Ha det bra, mannen. Tja.
Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.